Det här är också andra söndagen i advent. Och om vi följer kyrkåret då, det är också andra söndagen på kyrkåret. Hela kyrkåret, det börjar ju med advent och med förväntan om att Jesus ska komma. Och Svenska kyrkans, deras evangelietext för den här söndagen är Markus 1:14-15. Jag tänkte att jag skulle utgå ifrån den texten. Det är inte alltid som vi följer Svenska kyrkans, deras kyrkotexter. Men just för de här större högtiderna tycker jag att det brukar vara bra att snegla lite på deras texter. Så därför ska vi läsa ifrån Markus 1, vers 14 och 15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. En del översättningar så står det och tro på evangeliet eller tro i evangelium. Och kanske en bättre översättning. Evangelium betyder goda nyheter eller glädjebudskapet. Och användes inom romarriket när man skulle deklarera några stora, när det hände stora saker. Till exempel om man hade vunnit stora militära segrar eller om några kungliga proklamationer som om en tronan vingade fötts åt kejsaren eller trontillträde eller någonting. Då kom man ut med evangelium, ett glatt budskap, ett glädjebudskap. Så tro evangelium innebär, kan man säga, att tro på glädjebudskapet att en frälsare är född. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Om vi tittar på motsvarande text i Matteus evangeliet så hittar vi den i Matteus 4 och vers 17. Där står det så här: från den tiden började Jesus förkunna: omvänd er, himmelriket är nära. Och Matteus, han använder det genomgående, det uttrycket för Guds rike, så använder han uttrycket himmelriket. Medan Markus och Lukas skriver Guds rike. Och jag tycker att det är vackert, den här himmelriket är nära. Och man kan säga lite grann att det här är Jesus programförklaring. Det var det här hans budskap, det var det han predikade, var att himmelriket är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Och förra söndagen då firade vi kungen som red in på en åsna i Jerusalem. Vi välkomnade Jesus som kung. Och idag så är det dags för hans programförklaring. Vad vill den här kungen? Och nästa söndag så är det temat bana väg för Herren. Om vi ska följa kyrkårets kalender. Och då handlar det om Johannes döparen. Man kan säga lite grann att Johannes döparen, det är kungens härold. Han gick före Jesus och ropade i öknen. På den här tiden så hade alla kungar en härold som kom och gick före och ropade det glada budskapet att kungen skulle komma. Och vet ni vad Johannes döparens budskap var? Det kan vi också läsa i Matteus, som vi läste ett kapitel tidigare, i kapitel 3. Där står det så här: vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Johannes döparens budskap får precis samma budskap som Jesu budskap: omvänd er, himmelriket är nära. Härolden har alltid samma budskap som kungen. Tiden är inne, himmelriket är nära. Men vad är då himmelriket? Det är tydligen det riket där Jesus är kung. Men vad är det för ett rike? Vad ligger det? Vad innebär det? Vad är himmelriket för någonting? Och det här var ju en fråga som också Pilatus förhörde sig om när han skulle förhöra Jesus innan Jesus skulle avrättas. Så förhörde han sig om, ja, men är det här en kung? Är det här någon som hotar kejsarens makt? Är det någon som är inne här som vill ta makten ifrån oss romare? Eller vad är det för någonting? Så han förhör ju Jesus, och då kan vi läsa i Johannes evangeliet, Johannes 18. Johannes 18 och vers 36-38. Här kommer vi in mitt i samtalet mellan Pilatus och Jesus. Och då står det så här. Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för en enda sak, för att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa det till honom, vad är sanningen? Guds rike tillhör inte denna världen. Men vad betyder det? Vad är det för ett rike som Jesus talar om? Och vad kännetecknar det riket? Jag har kommit för att vittna om sanningen, säger Jesus. Och det är lätt att förstå Pilatus fråga, vad är sanningen? Vad är sant och hur ska vi kunna se vad det är som är sant? Och som jag sa så är julen den största kristna högtiden. Den är till och med större än påsken. Och när jag var yngre så tyckte jag att det var lite konstigt. Det var ju på påsken som Jesus vann seger. Det var ju där han vann seger över döden. Och varför firar vi då julen så mycket? Jag ville helst se Jesus som en segrare och en hjälte. Inte som ett hjälplöst litet barn i en krubba. Men Jesus, när man avbildar Jesus så är det nästan alltid, antingen så är det här barnet i krubban eller så är det när Jesus hänger döende på korset. Varför är det så? Varför avbildar vi våran frälsare på det sättet som hjälplös? Det Guds rike gör, eller det himmelriket gör, är att det vänder på perspektiven. Det lilla barnet som ligger i krubban blir mäktigare än den största krigaren. Andra saker blir viktiga. Och det som framförallt gör julundret så stort, det är att Gud blir människa. Och det här är så märkligt och det är så stort på samma gång. Idag är det vanligt ibland att man säger att man kanske har svårt att tro på Gud, men istället tror man på någonting. Man tänker liksom att någonting måste ju finnas. Ni har säkert hört det uttrycket. Man vill helst inte säga Gud eftersom man tycker att Gud är belastad. Ordet Gud är så belastat med olika tolkningar. Så istället säger man att jag tror på någonting. Och jag tror att man har insett något väldigt viktigt. Man har insett att vi inte kan förklara allt här i världen. Och att det måste finnas någonting mera. Någonting som är större och så någonting som vi inte riktigt kommer åt. Det måste finnas någonting samtidigt som vi inte kan acceptera alla de förenklade gudsbilder som finns. Men det här uttrycket, jag tror på någonting, pekar också på en gud som är väldigt långt borta. En gud som jag inte kan nå eller möta. Och börjar vi se på världen hur oändlig den är, då inser vi hur stor Gud eller någonting måste vara. Om Gud har skapat alla galaxer och stjärnor så måste han vara oändligt stor. Och börjar man se på människokroppen och hur den fungerar och hur allting i världen är ordnat, så häpnar man. Och sen kan man börja se på celler och molekyler, atomer, kvarkar och så vidare. Och det bara öppnar sig en värld som är oändlig. Sen kan vi börja tänka på tiden. Vad är tid för någonting? Och har Gud skapat tiden? Och till slut så börjar vi ana hur oändligt stor Gud är och måste vara. Gud är början och slutet och allting finns till i och genom honom. Gud blir någonting som jag inte kan greppa. Han blir en Gud långt borta. Någonting som inte kan möta mig och som egentligen inte är relevant för mig. Jag tror på någonting. Om någonting finns så är det kanske alltings ursprung och alltings mål. Men jag är inte allting. Jag är begränsad i tid och rum. Och hur skulle någonting som är så stort kunna relatera till mig? Jag tror på någonting, men någonting har egentligen ingen betydelse i mitt liv. Och jag kan ju inte heller ha någon betydelse för någonting. För jag är ju ingenting i jämförelse. Och i Jesaja 40, det är det där det står om Johannes döparen, hur han ska ropa i öknet. Där står det också om människan. Hela det här kapitlet är ett fantastiskt kapitel som ni gärna får läsa till nästa vecka, så är ni också förberedda. Där står det så här om människan. Att människan är som gräset, förgänglig som blommorna på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar. Men Guds ord består i evighet. Och i vers 15 så står det att folken är som droppar ur ett ämbar, som dammkorn på en vågskål. Jag älskar den här bilden av människans liv som en blomma. En blomma som spirar och blommar och vissnar och dör. Det säger någonting om hela det mänskliga livet på något sätt. Människan är som ett dammkorn i en vågskål i jämförelse med Gud. Gud är oändligt stor. Han är evig. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Människans dagar är som gräset. Hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Platsen där den stod är tom. Står det i psalm 103. Hur skulle vi kunna relatera till Gud? Hur skulle vi kunna möta honom? Han är någonting och vi är ingenting. Det är just här som julens budskap blir så stort, så märkligt och så mäktigt. För julens budskap handlar om att någonting, eller Gud, hur Gud blir människa. Gud som är oändlig föds som ett litet hjälplöst barn i ett stall. Det oändliga blir ändligt. Bilderna på Jesus när han hänger på korset och när han ligger i krubban visar början och slutet. Hur kan det som är oändligt bli ändligt? Hur kan det som har all makten och som är alltings ursprung bli ett hjälplöst som det nyfödda barnet eller som den lidande tjänaren på korset? Och varför skulle han göra det? Genom att Jesus blir människa så kan han möta oss här och nu. Han blir inte bara någonting. Han kan bli allting för dig om du väljer att gå med honom. Genom att Jesus kommer hit ner är himmelriket nära. Jesus är både helt och fullt Gud och ändligt stor. Och helt och fullt människa som möter dig där du är. Och det går inte att få ihop, det går inte att förstå, det går inte att tänka. Och det är det som är julens mysterium. Att Gud blir människa gör honom inte mindre utan större. Oändligt mycket större. Och vi kan fortsätta att läsa i Jesaja 40. Om vi tar och läser vers 27 till 29. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Har du inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Att Gud möter oss var och en som människor gör honom inte mindre utan större. Och du kan inte säga att du vandrar osedd av Gud, för Gud ser dig och han söker dig och han vill möta dig. Han ger den trötte kraft och den svage får ny styrka. Gud vill möta dig och ge dig kraft. Det är himmelriket att Gud möter dig mitt i ditt liv där du är. Inte på avstånd, inte långt borta, utan i ditt hjärta. Gud är nära dig. Tiden är inne. Himmelriket är nära. Omvänd er och tro evangelium. Vad betyder det då? Att tro evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Ordet omvänd er är kanske ingenting som vi använder i något annat sammanhang. Att nu är det dags att omvända sig. Vad betyder det då? Ibland så används det här ordet så för att byta religion. Till exempel om jag är ateist och jag vill bli kristen så omvänder jag mig. Och det kanske finns någon sanning i det. Men jag tror inte att det var egentligen det som Jesus ville uttrycka när han talade om omvändelse. Jesus, han var ju jude som talade bland judar. Utan han ville peka på någonting annat. Han ville att människor skulle vända sig mot Gud och leva utifrån relationen till Gud. Och jag tror att omvändelse är någonting som vi behöver göra varje dag. Vända oss mot Gud. Hur ska jag leva mitt liv idag? Ett annat sätt att beskriva omvändelsen på är att man ändrar sitt sätt att tänka. Eller sitt mindset, för att använda ett engelskt modernt uttryck. Man ändrar sitt perspektiv och ser på världen på ett annat sätt. Och när vi ser på världen så ser vi alltid från ett perspektiv. Vi har alltid någonting med oss som gör att vi ser på världen på ett visst sätt. Och vi kan aldrig se på världen från en neutral position. Perspektivet hjälper oss att förstå världen. Men det är inte hela sanningen. Det är alltid färgat på olika sätt. Och många av våra perspektiv, de sitter så djupt och är en så djup del av vilka vi är att vi ofta inte tänker på dem eller ser att de är ett perspektiv. Jag är människa, jag är man, jag är svensk, jag har ett visst yrke och så vidare. Allt präglar hur jag ser på världen. Och för er som inte vet det så är jag byggnadsingenjör, jag är konstruktör. Och det färgar mitt sätt att se på saker och ting. När jag till exempel går in i en shoppinggalleria, då börjar jag titta upp i taket och börjar titta på stålkonstruktionerna. Jag ser de här fackverken här vid och hur har de löst de här bitarna och det. Och jag har förstått det att det inte är så de flesta gör när de går in i en shoppinggalleria. Och min fru har förklarat att det är lite märkligt att göra det. De flesta ser inte stommen. De ser inte stålkonstruktionen, för de har inte de glasögonen på sig. De har inte det perspektivet. Beroende på vilka glasögon jag tar på mig så ser jag världen på olika sätt. Och om jag har bråttom och ska köpa någonting till exempel, så kan jag gå in i samma shoppinggalleria och inte se stålkonstruktionen. Och inte se de här vackra bitarna. Ja. För då har jag tagit på mig ett par andra glasögon och ser världen på ett annat sätt. Ibland inser vi att vår bild av världen inte stämmer med verkligheten. Att de perspektiven som vi ser utifrån och som vi tolkar världen utifrån helt enkelt inte är sant. De färgar världen på ett sätt som inte hjälper oss att se sanningen. Och det här kan ske plötsligt som en uppenbarelse, att man ser att det jag trodde inte stämmer. Men lika ofta så växer det fram som ett skav i livet. Vi inser att vi måste tänka annorlunda för att det vi tror om världen ska vara sant. Vi måste ställa samma fråga som Pilatus gjorde till Jesus. Vad är sanningen? Det är vad omvändelsen också kan betyda. Att se världen ur ett annat perspektiv som är mer sant. Att tro i evangelium innebär att se på världen ur ett annat perspektiv. Ett perspektiv som är sant. Ett perspektiv som vänder upp och ner på det som vi trodde var viktigt. Det handlar om att se världen utifrån julens budskap. Att Gud har blivit människa. Att Gud söker dig och vill möta dig om du vill bli funnen av honom. Du är inte längre ensam. Även om allt känns mörkt och tungt så är Jesus där. När det är som mörkast så kommer han med sitt ljus. Himmelriket är nära. Och som jag sa i början så är advent en tid när vi får förbereda oss inför julen. Då får vi ta en tid och omvända oss och rikta oss emot Gud. Vi får öppna våra hjärtan och förbereda oss på att ta emot Guds son. Som vi sjöng i salmen innan här. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vårt heligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära.